Jag har som sagt en bastu full med kläder som jag har tänkt sälja. Och de har väl luggit där i de där lådorna nu i, jag vet inte riktigt, snart 2 år kanske. Så den här försäljningen, det går liksom inte så bra. Jättekonstigt att ingen förstår att de ska komma till min bastu och liksom se vad de kan köpa. För att behålla min sambo och husfriden så måste jag nu börja tömma den här bastun. Plus att det skulle ganska skönt att kunna basta någon gång också, tänker jag.
Bra timing att det är så här typ sommaren, pass lite med bastun. Prime time för bastubadande.
Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Eller, det finns ju mycket alternativ alltså om man vill sälja någonting. För jag hade ju först funderat, skulle jag köpa ett sån här loppisbord? Du vet att man hyr för per vecka och betalar någon hyra. Men det verkar ganska jobbigt och jag tycker det är inte alltid folk liksom tjänar på det heller. Att ibland, jag tycker jag många gånger hört att jag gick back ungefär för att hyran var dyrare än vad man såld för. Men så finns det också typ Facebook och Findit och Tori och så vidare. Men då är det jättepraktiskt, då måste man ta bilder på allt och håll på. Och sen finns det ju, jag vet inte, här i Österbotten i alla fall så är det ett loppisrace typ varje helg. Alltså det är olika så här kvarter eller byar som har att nu får man få ut och sälja på sina gårdar och så kommer det en massa folk runt. Det skulle ju vara enklast, men hittills har ingen ordnat och sånt här i mitt kvarter. Så jag vet inte, jag kanske måste vänta ganska länge ändå om jag ska bara vänta på att någon tar tag i det. Så, vad jag funderar är alltså, vad är liksom vettigast för mig att få bort de här högarna ur bastun? Hur tjänar jag pengar på det?
Ja, just det. Det är inte bara att bli av. För menar,
nej, för då skulle jag bara kunna föra det till någon välgörenhet. Men jag skulle lite vilja tjäna en slant också. När jag en gång nu har sorterat ut dem, det var jättejobbigt. Så måste jag tjäna lite på det också.
Jag är ju definitivt inte expert på det här. Jag har bara en gång hyrt bord och försökt göra av mig med saker. Och det slutade med att jag gick back. Jag betalade. För att folk skulle då ta mina kläder. Och så måste jag dessutom bära en hel sopsäck med kläder därifrån. Så jag är definitivt liksom bottennapp på personer när det kommer till att ge några bra tips som ska hjälpa. Men jag har pratat med Sara som också kallas för Sallu Högberg. Hon bor i Ekenäs och hon har sålt helt jättemycket på loppis. Hon har testat Facebook, Tori och också sådana här fysiska loppisbord. Både sådana där man är då själv på plats hela dagen och sen också sådana som du nämnde att man bara hyr ett bord och sen är det där i veckor. Och hon har faktiskt haft nu ett projekt, hela vintern har hon sålt på loppis så att hon har, förutom att hon har tömt sitt eget förråd så har hon också gjort sig av med sin pappas gamla saker. Han dog i vintras så hon har haft liksom en hel lägenhet hon har måste tömma.
Oj, okej.
Så hon har lärt sig en hel del under det här gångna året, vad som säljer, vad som inte säljer och hur man kan tjäna just som du säger en extra slant. Och det otroliga när jag pratar med henne är att jag vet att jag har dissat dig Anka lite för din bastu och ditt hamstringsprojekt att du liksom samlar på dig så jäkla mycket saker. Men det här är nu kanske första gången som det kan visa sig att faktiskt vara en fördel för det här projektet.
Ja.
Jag har sammanställt Sallus tips i 5 punkter när det kommer till 5 tips som du kan ta med dig om du vill tjäna pengar på att sälja saker i andra hand. För att bara ge en bild av hennes projekt. Så hon hade alltså, före hon i vintras hyrde bord, så hade hon 10 bananlådor med egna grejer. Det är ganska mycket den. Och sen hade hon då en hel lägenhet att tömma. Allt det här hade hon så där som startskott att göra sig av med. Kan du gissa hur mycket hon nu 4 månader senare har fått in pengar?
Oj. Det där är ju så jättesvårt att säga, beror på vad man säljer också. Jag tänker att om det är liksom en hel lägenhet med massa saker så kanske det finns värdefulla grejer där också som man kan få in mer saker på.
No, som bakgrund, det liksom handlar inte om jag vet inte, ett antikhem. Alltså, att det var typ din förfäder som bodde där, vad som det lät som. Alltså, hon nämnde att han hade ägt 150 saxar, till exempel.
Okej, okay. Nej men inte vet
också
jag.
Också en samlarperson.
Ja, just det. Nej men vad jag tänker på, vissa sådana som har sålt bra, så de har kunnat sälja 200 euro på 2 veckor eller någonting. 800 euro, 1000 euro, 800.
Hon har fått in ungefär 2500 euro.
Vitsi, vad bra.
Mm. Och då är frågan, ja, vad har hon gjort för att lyckas på det här sättet? Den första punkten som hon nämner är just den här fördelen du kanske också har gemensamt med Sallos pappa eller då med Sallo. Alltså kvantitet över kvalitet. Alltså ju mer du säljer. Det lönar sig att ha samlat på sig mycket saker. Alltså det är more is more. Mm. Ett fullt bord drar till sig folk.
Men ska det vara mycket och billigt alltså? Mm. Är det som man tänker?
Mm. Mm. Men det handlar nog alltså, när det kommer till bara kvantitet, så i första hand så är det där intrycket av att du kommer till ett bord och det finns en massa grejer att gå igenom. Alltså du inte kommer till ett bord med 10 prydliga saker, utan det där intrycket av att oj, här finns mycket jag kan kanske fynda bland. Och sen dessutom en fördel att du har så mycket saker att du sen kan också fylla på det där bordet. Att du går dit 2 dagar senare, kanske till och med samma dag i början när det kanske går snabbt åt mycket. Så att folk som kanske ofta går via det där loppisen märker att oj, men här kommer ju nya grejer hela tiden. Och det får dem också att komma tillbaka om de redan en gång har fyndat vid ditt bord.
Ja, precis. Ja, men det där är ju nog vettigt, för nu är det ju jag själv också så när jag går på loppisrace eller någonstans och om det sitter någon där med 5 grejer på ett bord så ser man ganska snabbt på avstånd, ja, nej men det där vill jag inte ha och så går jag till nästa. Men det är just i det där när man kan rota in och låda eller någonting, det är ju då man gör de där fynderna.
Mm.
Så ja.
Ja, och det är kanske lite sådär, för mig då som inte går så mycket på loppis, när jag går in i en butik så vill jag ju att allting är prydligt och organiserat och att på något sätt jag får snabbt en överblick att finns här någonting jag vill ha. Mm. Men på loppis är det nästan motsatt effekt, att du vill ha liksom en skattkista att plöja igenom.
Ja.
Jag nämnde de här saxarna, alltså att hennes pappa hade alltså oskojat över 100 saxar. Och det där, de hade gjort så att de satt ut 10 saxar i taget ungefär. Att första dagen 10 saxar. Och så visade det sig, hon berättade att efteråt att det fanns en man som alltså hade köpt alla saxar, men i etapper. Det var någon samlare. Han kom tillbaka varje dag, det här var de här saxarna, just det. Så köpte han upp dem liksom an efter.
Alltså, vad underbart för den där mannen som hittade den här guldgruvan. Och det bara kommer mer och mer, det tar aldrig slut. Alltså jag blir ju avundsjuk, jag vill också göra det här. Jag måste börja samla på saxar.
Så hennes tips är alltså att om du bara har möjlighet, samla på dig saker så länge som möjligt. Alltså till exempel hon har hennes målsättning att fylla garaget i många år innan hon bokar ett bord. Medan jag då kanske har tänkt att nu har jag redan en sopsäck med kläder till exempel. Att nu är det dags att göra sig av med dem. Och det är ju lite annat, jag har ju inte möjlighet att fylla ett garage, jag bor i en stadslägenhet. Men det ska vara just sådär att ju mer saker desto mer prisvärt blir det sen. När du verkligen bokar den där hyran för att du får mera ut av den där hyrestiden. Och sen det du var inne lite på att då priset ska vara så tydligt framme som möjligt. Så att när man, det ska, fast vi var inne på att man vill gräva och djupdyka, så ska det ändå inte vara svårt att när du kommer till det bordet så gärna genast säga att okej, här finns billiga saker. Att du dras in i det. Att sätta inte de dyraste prylarna längst fram så att man får intryck av att här ser det saker bara för supermycket.
Precis, ja. Det som jag hatar mest är ju när man går, som jag ofta är just på sån här loppisrace och så här vedgårdsloppisar och jutbackamarknad och så vidare, att folk inte har lagt några priser och så måste man fråga, vad kostar den här? Och det ibland blir som ett hinder, om inte någon man jättegärna vill ha förstås, men om det är någonting som man kanske skulle ha köpt om det kostar 1 euro men inte om det är 5 så orkar man bara inte fråga om det.
Ja, för inte vill man ju prata med folk.
Nej,
man vill ju inte dras in i en diskussion med den här försäljaren. Det är fruktansvärt.
Tänk om man frågar, vad kostar det här? Och så är det jättedyrt. Och så blir man så där, så blir det så här svårt att lägga bort den här saken. Det blir liksom pinsam stämning.
Att Facilien börjar försöka övertala dig och pruta ner när du har bestämt dig att du vill ha det. Ja. Och sen hamnar du i en obekväm konfliktsituation där du inte kan bara dra dig undan.
Så priserna ska synas.
Och billiga saker fram, fynden längst fram.
Ja.
Mm. Okej, okay. Sen kommer vi då in på det här med att, men vad ska du ens sälja och var? Det är jättestor skillnad, berättar Sallu, när det kommer till delvis no, vad du säljer, men sen också på något sätt målsättningen. Att handla det om att få ett så bra pris som möjligt för den där enskilda saken, då är kanske inte ett fysiskt loppis ställe det rätta stället. Men om det däremot handlar om att just du har ett garage fullt med saker, du har en bastu full med kläder och du vill bara sälja, så då kanske ett fysiskt loppis är det bästa stället. Alltså, vet du, jag frågade också min kompis Katsu, som jag vet att säljer mycket på sociala medier. Så vi kan ta och lyssna, för att hon är också inne på det här att det har skillnad vad du säljer var. Så hon har skickat röstmeddelandet till oss.
Okay.
Så vi kan ta och lyssna på det.
Jag brukar sälja främst via sociala medier. Lättast tycker jag att det är via Instagram. För där sätter man bara upp en bild och så skriver man på bilden att hej, det här är det. Eller alltså, jag brukar sätta upp i stories. Men då skriver jag bara på den här storyn att hej, det här ska jag vilja sälja. Ungefär så här mycket vill jag ha att vill någon köpa. Så kan folk reagera på den storyn. Det är det absolut enklaste sättet tycker jag. Sen beror det ju förstås på alltså vad man har för följare. Att jag har ändå sådär semi-mycket följare, alltså inte jättemycket, men jag har en del följare. Sen, att sälja på Facebook är sen lite annorlunda. Det är mera krottigt, för att då säljer du ofta till människor du inte känner. Jag brukar sälja sådana här olika stadsdelsgrupper som finns, i alla fall här i Helsingfors så finns det så här Kalasatama kierrättä, Kallio kierrättä, Punavuori kierrättä, Töölö kierrättä, sådana här. Så jag brukar sälja sådana grupper. Och då det blir ju genast krottigt när man ska försöka komma överens med människor som man inte känner, att när hinner de komma och hämta, och ja, vilken tid och vilken dag och så här. Men där har man kanske, jag tänker att där har man lite större möjlighet att få sålt saker som kanske inte är riktigt, alltså folk, ens Instagram-följare kanske inte riktigt i målgrupp då, så är det lättare att sälja där på Facebook. Så där har jag, där har jag sålt jättemycket barnkläder. Det brukar faktiskt ofta gå åt också, att folk köper mycket. Använda barnkläder i de här Facebook-grupperna. Bara man har tillräckligt lågt pris på dem. Att inte köpa någon en använd jacka för 60 euro. Även om det ska vara mini Rodini eller något annat sånt här, liksom, märke för barn. Men jag tycker att ibland om jag har varit jättepank. Och tänkt att det är så här en vecka kvar till lön. Så då, om jag har sålt saker på Facebook-loppis till exempel. Så då har jag, vet ni, fått pengar så att jag kunnat köpa mat och det jag behöver för den veckan. Att nu ska jag säga att när man säljer barnkläder till exempel på Facebook. Så säljer man ändå ofta kanske en stor mängd. Och sen kostar de, vet ni, någonting mellan 1 och 5 euro plagg. Så nu har jag fått ganska lätt ihop 100 euro på det. Sen kan man ha något plagg som är lite dyrare, 8 euro, så då får man igen så här ganska snabbt lite mera. Så kan man köpa många paket makaroner. Det räcker till flera veckor. Så det här blev jättelångt.
Alltså jag har ju också tänkt att skulle jag ha barnkläder så skulle det ju som ryk direkt, för att jag vet att det går, att det är lätt att sälja barnkläder, och jag köper ju själv också jättemycket barnkläder på loppis, på Facebook-loppis och vanliga loppis och överallt. Däremot håller inte jag med det där att de måste vara billiga, för att jag är med i en sån här Facebook-grupper där det säljs bara märkeskläder för barn, Och där får nog priserna iväg alltså. Alltså där är det lätt att det är sån här budgivning och så får det just som 60 euro för någon märkesjacka till ett barn. Och folk är helt galna när det kommer till vissa av de här, de här märkena. Nu har jag själv också köpt en begagnad så här vårhalare för 60 euro till Loa. Jättedumt.
Men det där tror jag handlar jättemycket om hur mycket tid du är färdig på att sätta, att söka upp rätt grupp där det finns rätt prissättning och så. Alltså, mm. Hon nämnde några av de här Facebookgrupperna hon har varit inne i. Och de är ju kanske mer så där, där ser det sig lite allt möjligt. Men om du går in i en specifik grupp som specialiserar sig på barnkläder och märkeskläder så vet du ju där att den målgruppen är intresserad och vet och är kanske färdig att sätta lite mera pengar på, ja, det här.
Ja, sen om jag ska sälja de här Loas märkeskläder så är det ju till den gruppen jag har tänkt att jag ska bege mig i så fall.
Jep, alltså Sallu sa att hon till exempel köper nästan bara märkeskläder i andra hand åt sina barn för att hon vet ju att de också säljs i andra hand för ett bra pris. Att fastän det känns kanske konstigt att sätta så mycket pengar på barnkläder så vet du att det andrahandsvärdet ändå är så pass starkt. Och där är då Sallus tips just att när det kommer till lite dyrare plagg som du vet att på något sätt har en nisch, till exempel just sådana här märkeskläder för barn, sånt är kanske bättre att satsa då på sociala medier än ett fysiskt loppis. För vad är sannolikheten om du har ett bord någonstans att just rätt person med ett barn i rätt storlek med rätt intresse för det där ena märket skulle gå förbi och också veta värde på det och snabbt kunna ta ett beslut. Och det är mycket lättare då på sociala medier.
Precis. Så billiga sån här massproducerade grejer kan man föra till bord. Och sen de här märkesgrejerna som folk liksom vet att de kostar, så de kan man ta sen på sociala medier eller Facebook eller någon sån här annan sajt som man säljer på.
Ja, sen sa hon att hon har nog gjort undantag också, att sen när det kommer till att du har mycket grejer, så nackdelen med till exempel de här Tori, Facebook, Findit, annat sånt här, det kommer ju fraktkostnad till ofta. Mm. Och med de här sociala medierna som Katsu också nämnde, du måste stämma plats och tid med någon människa som kanske backar ut. Alltså där kommer vissa andra nackdelar med det projektet. Så då kan det ibland ändå kännas mer tidseffektivt att sälja på ett fysiskt loppis fast du får mindre pengar för det. Att det där är någonting du måste göra själv avvägningen. Att är du färdig att sätta lite mera besvär på ett sätt på att kanske få lite mera pengar in via då internet eller via sociala medier. Men sen finns det tyvärr dåliga nyheter när det kommer till de här massproducerade och de här fysiska borden. Att hon sa att det jobbigaste att sälja är kvinnokläder i andra hand. Alltså att det är det svåraste att sälja.
Ja, det finns så mycket av det. Och folk är säkert kräsna. Och jag liksom inte skulle jag köpa en t-shirt från en kedja. För att de håller ju inte helt enkelt. De håller inte för att sälja vidare. Så sådana grejer är ju bara liksom använt till disktrasa eller för till någonstans. Oftast är det ju som sånt man har mycket av. Så det är ju jättetrist.
Det är jättesorgligt. Jag tycker att det beskriver ju hela vår problematik med modebranschen och vår klädindustri. Att hon sa just att ett exempel, när man tittar på sådana här välgörenhetskedjor dit folk donerar kläder, så alltså de är ju tvungna att sälja bort kvinnokläder. De kan inte ens skänka det, för det finns liksom i överflöd. Det finns inte ens liksom direkt många behövande som skulle använda de där plaggarna. Eller att de då går till soporna i slutändan.
Ja.
Till skillnad från då herrkläder där det alltid finns brist.
Mm.
Om du har högar med liksom kläder för kvinnor, så då är det nog nästan att vara hellre beredd på att nästan sälja gratis och just kvantitet över det där enskilda plagget.
Precis, ja.
Att hon sa att faktiskt prylar är en sån här outnyttjad skattkista. Att hon blev helt chockerad över hur mycket pengar hon fick in på att bara sälja saker när det kommer just i hennes pappas gamla grejer.
Ja.
Att just fysiska loppisbord är nästan bäst för saker, för prylar.
Ja, jag kan tänka mig det faktiskt. Nu för att jag själv också köper mycket kläder på loppis, men när jag går sen på så här loppisrace och så vidare, så vidare, så att nu är det ju sällan jag börjar kolla efter några kläder åt mig själv då, utan det är nog de där grejerna jag liksom letar efter då, förutom barnkläder som jag alltid letar efter.
Mm.
Men det är ju lite trist att det är ju det jag har mest att sälja. Ja. De grejerna som folk minst behöver.
När hon sa att där finns sen ännu en sak du kan beakta när det kommer då till att välja vilket slags loppisbord. Att om det är ett sådant bord där du är på plats eller är det ett sådant bord som du hyr för en längre tid.
Mm.
Så hon sa till exempel att hon aldrig tar, hon lägger sällan stora saker eller kvinnokläder. Alltså grejer som hon vet att hon ska måste pruta ner i pris. Alltså som hon bara vill bli av med. Men som kanske är ganska svåra att sälja i slutändan på loppisbord. Så de tar hon bara med sig till sådana loppis där hon är själv på plats. Till exempel 3 timmar och säljer.
Okay.
Och de här stora sakerna som till exempel möbler, en vas, någonting som tar mycket plats på ett bord. Så orsaken varför hon vill ta med det själv är att om det är ett bord där hon inte är på plats och någon köper det, så blir det ett gigantiskt tomrum av den där saken. Och då minskar det sannolikheten att folk vill komma till det där bordet sen, när hon kanske inte hinner fylla på det förrän 2 dagar senare eller så.
Okej. Hon har verkligen tänkt igenom det här.
Ja, eller hur?
Det var imponerande.
Ja. Och sen det här med att vara på plats, just om du har då en hög med kläder, så då är det mycket lättare att vara sådär att okej, okay, jag säljer det för 50 cent. Att du går ner i pris när du redan hittar en person som håller i det där plagget och verkar ens lite intresserad. Istället för att du har satt lite för högt pris och att det bara hänger kvar där i många veckor. Alltså, på tal ännu om det här med att vad du ska sälja och var. Så en grej som jag fick ta med mig var att överväga loppisar utanför ens hemstad. Hon sa att man märker jättestor skillnad liksom vilken region du säljer i och den där kundkretsen. Vem är intresserad av vad? Hon har ju alltså då nu haft ett loppisbord i snart 4 månader. Mm. Och hon sa just, hon hade en diskussion med sin kompis där hon var så att nu började det kännas som att hon kanske skulle så småningom avsluta det här. Och då hade hennes kompis varit så att nej, inte kan du göra det nu, för nu kommer ju hesaborna som ska ut i stugan och de köper upp allting. Och det här är helt sant. Alltså jag har många kompisar och släktingar och vänner som jag vet att deras hobby är att när de kör ut i stugan så stannar de på loppisar på vägen. Och de har mycket lägre tröskel till att köpa saker när det är en loppis som de annars aldrig besöker. Än det att det är en loppis i stan där de kan gå förbi när som helst.
Jo, men alltså det är ju det bästa att få till så här byaloppisar. För att man kan ju fynda vad som helst. Alltså där är det oftast billigt och du kan oftast hitta liksom såna här bra, alltså gamla grejer just från dödsbon och så vidare. Så jo, jag är ju helt med på den här tanken. Synd att jag alltid bara tänker på det här som kund och liksom försäljare.
Men du måste, Anka, eftersom du är en loppis-shoppare, så du måste ju bara nu tillämpa allt du själv tänker som kund till din försäljningstaktik istället.
Svänga det till mig, ja.
För att jag var helt, allt det här var ju nytt för mig när jag inte ens själv går på loppisar. Men jag tyckte det var intressant att sådär, men jag tänkte som ett sommarprojekt. Jag skulle kunna ta ett bord i Ekenäs under sommaren till exempel. Under min semester och själv stå där som hesabo, men sälja till andra dumma hesabor som kommer dit och köper vad som helst för vilket pris som helst, inte riktigt. Hon sa ju att man måste ju vara färdig att sälja det billigt då, men ändå det där att du kanske får det snabbare gå där än i centrum av Helsingfors.
Men så brukar det nog vara i det här Jeppis också på somrarna, så har de någon sån här ofta någon loppis på torget liksom utomhus på kvällarna. Också på Jakobsdagar och sådär. Och då brukar det nog vara, tycker jag, ganska mycket sån här villabor, som vi säger. Alltså folk med sommarstuga som kanske bor annars i Sverige och så vidare, som är där och säljer. Så ja, och det är alltid roligt att prata med sådana människor också, tycker jag. Då pratar jag gärna sen igen med de där som säljer grejer.
Ett undantag när du vet att du aldrig kommer att se dem igen.
Ja, precis.
Ett kort och sött möte som inte behöver upprepa sig.
Ja.
Då kommer vi till den stora frågan som är avgörande när du säljer på loppis, och det är prissättningen.
Mm.
Det här är det största misstaget folk gör, som jag har gjort och som hon gör, och det är ju alltså att överprissätta sina saker. Att du överskattar vad folk är färdiga att betala för dina använda saker.
det är så svårt att veta. För att när man själv prissätter, speciellt om det är någonting som man har haft länge och så vidare. För man lägger ju alltid nog kanske lite emotionellt värde i den där grejen. Och hur kommer bort från det? Hur ska man veta vad folk är villiga att betala? Jag tycker det är jättesvårt.
Det. Hon sa att hon har lärt sig mycket av att sälja just sin pappas gamla saker. För att hon märkte att där hade hon ju inte samma. Just de där saxarna. Inte var det ju som att hon hade något emotionellt värde. Hon sa att vi sätter några cent, någon euro. Vet du, alltså det hade ingen skillnad. Poängen var ju bara att göra sig av med saker.
Ja.
Och det är med den strategin som du också lyckas sälja på loppis. Sen finns det såklart vissa undantag. När det kommer till just saker som kanske är lite mera värda. Eller en väska som är vintage, som inte liksom finns i butiker mera. Så då ska du inte göra misstag att såklart sälja det för 20 cent. Om det är något som kanske till och med kan vara värt tusentals euro. Men hon sa att första steget är såklart alltid att googla. Att försöka ta reda på vad det kostar om du skulle köpa det nytt. Och sen också kanske se att om det finns på loppisar, vad säljs det där för? Ungefär vad prisnivån är. Och hennes egen tumregel som hon har tillämpat nu när hon har sålt länge är att halvera priset, köpvärde, och ta lite bort ännu från det.
Just det.
Då börjar du komma närmare någonting som kanske på riktigt skulle sälja. Ja. Annars finns risken att du sitter kvar med det. Hon sa att det viktigaste kanske är att bestämma själv också att när du då hyr det där loppisbordet eller sätter ut det på nätet, vad är ditt syfte? Om poängen är att du vill bli av med den där saken, då är det det som ska vara målet. Och sätt hellre då för lågt pris än att du har betala hyra för ett loppisbord och du måste bära hem de där sakerna efteråt.
Ja. Det är ju kanske det som gäller för mig då, just med de här lådorna i källaren. För det känns ju som att nu är jag så trött på det att jag skulle lika bra kunna föra det direkt till välgörenhetsloppis. Så då kan jag ju liksom bara bestämma att okej, ingenting får kosta över 5 euro. Liksom. Att det är typ 2 euro och där under ungefär vad de här grejerna får röra sig. Då kan man ju lägga upp en lapp på det där bordet också. Så här, allt under 5 euro, det borde ju locka folk, tänker jag.
Mm. Ja, absolut. Men ja, några sådana tanketrick som man kan tillämpa för att försöka komma bort från det där liksom, emotionella värde är att just försöka föreställa sig att om det här var någon annans plagg, vad skulle jag betala för det?
Dåligt när man är som jag, som är att jag är jättesåhär cheap, att jag tycker inte om att lägga pengar. Så då ser jag just någon sån här jeans från och kedja, så högst 50 cent. Fast jag egentligen skulle vilja ta 2 euro för dem.
Men det är kanske just den där alltså din egna snåljobb som du måste gå enligt för att bli av med de där högarna. Det som hon också betonar så mycket var att det kan kännas hemskt att sätta 50 cent på ett plagg. Men om du säljer 100 plagg, om du har 10 bananlådor, så de där 50 centerna som handlar på sig blir snabbt ganska stora summor.
Mm.
Att du måste kanske tänka mer på den där helheten, att titta så mycket pengar du fick in i slutändan. Till skillnad från att försöka desperat sätta för höga priser så att du kanske säljer ett plagg för 5 euro istället för 50 plagg för 50 cent.
Precis, ja.
Då får du ändå mera in av det senare. Faktiskt 5 gånger så mycket.
Ja, mycket och billigt.
Det är målet. Sista tipset är, av Sallu är att tänka på tid och timing. Alltså vara färdig att boka tid för det här projektet. Hon sa att hon tar aldrig ett bord för bara en vecka. Alltså att helst en längre tid. Att ha samlat på dig så mycket saker att du skulle kunna ha ett bord åtminstone kanske en månad. Hon har nu haft självbord i 4 månader. Och där berättar hon att hyran är cirka 75 euro i månaden. Men hon har fått in cirka 100 euro i veckan.
Okej, så ganska bra förtjänst där.
Så om man tänker med den logiken att hon skulle ha haft bord bara en vecka och fått in 100 euro på den där ena veckan, då vet jag inte vad hyran skulle ha varit för en vecka, men jag antar att alltså marginalen skulle ändå ha varit mycket mindre.
Jag tycker att här i Österbotten nog att det brukar vara, alltså att jag har hört någon gång att det kostar typ 30 euro för en vecka. Det låter mycket, men kanske det är så, just för att de ska få folk att ha de längre tiderna.
Och det kanske låter, för mig låter det främmande, men i själva verket just det där att du maximerar ju då sannolikheten att det kommer att gå tillräckligt rätt, alltså tillräckligt många rätt personer förbi just ditt bord på det sättet. Men då handlar det ju kanske om att om du har det för en längre tid ska du också vara färdig att sätta tid på det när det kommer till att gå dit med jämna mellanrum. Hon sa att det är så underskattat bara en sån sak som att sätta tid på att fara dit och städa, vika kläder, reda upp, flytta lite på ordningen så det ser ut som att det har hänt någonting där.
Mm, ja.
Fylla på med nya saker. Sånt här som ju såklart då tar tid från dig. Men det leder också till kanske då högre vinst. Och sen också att fundera på att när säljer du? Hon nämnde till exempel sport och höstlov är superbra tid att sälja på loppis.
Mm, just det, ja. Ja, då har ju folk tid att gå. Alltså, det här var ju jättebra tips. Jag är så imponerad över att hon har liksom tänkt igenom det här.
Eller hur?
Så mycket. Ja, hon verkligen satt tankearbete på att komma fram till de här grejerna. Sjukt bra.
Ja. Så i korthet då alltså, dyrbara, mer sådär märkeskläder, kanske mer värt att lägga ut på sociala medier och sätta tid på att hitta rätt grupper för rätt saker. Om du har mycket följare, som Katsu till exempel, jag tror att hon har omkring 1500 på Instagram, så är det ju ett jättepraktiskt ställe att lägga ut också, för att dina vänner är kanske intresserade av samma stils grejer som du själv är.
Jag har ju köpt ett par skor av Katsu via hennes Instagram.
Ha! Är det sant?
Jag fick dem typ 3 månader senare eller någonting via mystiska omvägar. Men de kom fram. Och de var jättefina.
Mm, jag har vet ju alltid med sociala medier varit lite sådär, det känns lite skamset för mig. Att jag är sådär att text jag sätter ut mina kläder och sen är det som att människor liksom dömer eller tänker sig att ha hon ägt det där och att alla mina kompisar ser det där inlägget och text hon tar betalt för det där.
Vilka konstiga tankar du har.
Men jag tror att det har att göra med just att för att jag inte, för att jag nästan använder alltid mina bästa plagg tills de är slut.
Mm.
Så det jag skulle sälja i andra hand är ju sånt som jag inte tycker så mycket om själv heller. Så jag vill inte bli associerad med de där plaggarna. Och sen ännu att bli kritiserad för att hon textar betalt för det där.
Konstiga ja, nej, jag fattar. Jag fattar. Jag inte säljer man ju de där fula grejerna sådär. Under sitt eget namn.
Ja,
det gör man hellre anonymt då.
Men ja. Och sen när det kommer då till de här fysiska loppisborden. Alltså billigt och mycket.
Mm.
No, det och underskatta jag... inte prylar. Hon var sådär att hon har, de har sålt så mycket underligt av hennes pappas grejer som hon tänkte att det här kommer aldrig att gå åt. Alltså, att allt från någon sån slumpmässiga verktyg och ja, märkliga grejer som hon var sådär att jag ska aldrig betala något för det här. Och sen hade det just varit någon sån där flitig samlare som har fyndat. Kanske det sista är just det där med att ta bord för längre tid. Det ja. Lärde jag mig också.
Så det gäller att samla på sig så mycket som möjligt och sen bara ta allt och sälja det på en gång liksom en längre tid och inte ha just sådär att en sopsäck en vecka. Då lönar det sig inte.
Jag är lite orolig för hur det här kommer att påverka ditt samlare.
Då kan jag vänta intresse. Ännu längre.
Jag var sådär att nej. Du ska se det här nu som en framgång att du har samlat på dig så mycket. Du har den här bastun full med grejer.
Och det nu har ner dit.
Det kommer att sluta med att du aldrig far till loppis för du är sådär att men jag har inte ännu samlat tillräckligt. Men jag ser fram emot att höra slutresultatet sen, hur mycket du får in.
Mm. Ja, jag måste kolla runt lite billigaste ställe och det här hyra på och så vidare. Så att jag kan maximera min vinst med mina 50 cents byxor.